De här programmen är hämtade ur de 7 dygnsprogram som gjordes i ordning för beredskapsändamål i början av 50-talet. De förvarades i bergrum på olika ställen i landet för att komma till användning om det skulle bli krig. De kom till vid en tidpunkt då Sveriges Radio, eller Radiotjänst som programföretaget hette då, bara hade en enda kanal. Och i denna enda kanal skulle alla kategorier av program rymmas. Dessutom var det sändningsuppehåll vissa timmar på dagen och ingen nattradio fanns. Samtidigt som man hade detta begränsade riksprogram byggde man upp beredskapsprogram på helt andra grunder. Sändningar dygnet runt och med ett lättsamt och underhållande programinnehåll.
Och just nu har vi fått kontakt med Barkarby där för en stund sedan en svensk Catalina landade med de nedskjutna svenska Catalina-flygarna som passagerare. Det var de alltså som sköts ner av sovjetiskt stridsflyg över Östersjön och sen fördes till hangar av ett tyskt fartyg. Sven Jerring mötte de svenska flygarna.
Klockan var 22.45 när det stora Catalina-planet bromsade upp framför första divisionens hangar på Barkarby flygfält, det vill säga F8s fält, någon mil utanför Stockholm. Där väntade då flyggeneralen Bengt Nordenskiöld i spetsen för åtskilliga andra höga officerare vid flyget. Och där väntade också ett väldigt uppbåd från pressen och filmen. Vi publicister visste att alla våra frågor inte skulle kunna bli besvarade och att vi bara skulle få disponera en helt kort stund för vårt frågande. Flygets haverikommission måste nämligen fortast möjligt ta emot rapport från det nedskjutna planets besättning. De 6 männen som i morse efter nedskjutningen tagits ombord på ett tyskt fartyg och förts till hangar föreföll att ha bestått de svåraste platserna utomordentligt väl. Och till och med den sårade sergeanten Engberg, han har en kula kvar sittande ena benet, han har skadat ena handen och har strålar i ansiktet. Han log glatt mot de många fotograferna. Det var 6 av den 7 man starka besättningen i det nedskjutna planet som återvände med syster Katarinan, nämligen kapten Sven-Gösta Törngren, löjtnant Gösta Stålhammar, sergeant Ove Engberg, sergeant Ernst Eriksson, sergeant Uno Lipke och flygtekniker Elis Eliasson. Den sårade panjunkare Carl Olof Arbin ligger kvar på sjukhus i Hangö men är utom fara. Kapten Törngren var den som i första hand besvarade journalisternas frågor, det vill säga då i den mån han hade rätt att svara på frågorna. Radion inledde konversationen sedan flyggeneralen hälsat varje man välkommen.
Ja, först och främst vill vi från radion och pressen och filmen gärna också hälsa hjärtligt välkomna hem igen.
Ja, tackar så mycket.
Och sen var det då en del frågor. Vi undrar, vad hade ni för kurs och för höjd vid det första ryska anfallet, skenanfallet? Och såg ni då de ryska flygplanen för första gången?
Det kan jag tyvärr inte svara på just nu. Då ska jag föregripa utredningen.
Det förstår jag.
Ja, då får jag fråga. Det är kapten Törngren.
Ja.
Nå, vidtog ni några order eller lämnade några order i maskinen när ni märkte att ni liksom blev anfallna? Eller var allting klart på förhand hur ni skulle förhålla er om ni mötte oväntade gäster, om jag så säger?
Vi var ju inte beredda att möta några sådana.
Det var ni inte.
Men besättningen är mycket vältränad och alla handlare på det bästa tänkbara sätt.
Ja, det är
alla visste hur de skulle göra.
Ni är så intrimmade som ni,
ja.
Ni är i sådana situationer. Ni är beredda alltså att klara det.
Ja, kan man det gick säga. Mycket bra. Vi tog de mått och steg som vi ansåg var lämpade.
Ja, tack för det.
Ja, men när det första skottet gick in, var träffade det?
Det kan jag inte svara på.
Hur många skott träffades ni då?
Det kan jag heller inte svara på. Det vet jag faktiskt inte.
Vad hände sedan? Kan kapten berätta vad ni gjorde för att komma ner till vattenytan?
Ja, vi gjorde en nödlandning på vattnet.
Direkt?
Direkt. Nödlandade på vattnet. I relativt kraftig sjöhävning. Och därefter satte vi ut 3 gummibåtar och steg dessa båtar och paddlade bort ifrån flygplanet som småningom sjönk.
Såg ni det tyska fartyget på vägen ner mot vattnet?
Vi såg det tyska fartyget när vi kom ner på vattnet. Så vi kunde paddla mot detta. Det var ganska nära.
Hur länge var ni i vattnet ungefär?
Det var endast 2 av kamraterna som var helt i vattnet. De övriga kunde gå direkt från flygplanet och i gummibåtarna.
Ja, vad tänker ni på nu när ni rutschade ner då mot vattenytan? Mm. Var det tjänsten eller var det familjerna som ni då hade närmast i tankarna?
Det är mycket svårt att säga vad vi tänkte på före landningen. Det vi tänkte efter kanske går bättre att berätta.
Ja, men säg något om det.
Ja, efter landningen, det gällde att få med samtliga kamrater i flygplanet. Även de som var lätt sårade. Få livbåtarna sammankopplade och komma bort från flygplanet innan det sjönk. Vi visste inte hur snabbt det skulle sjunka.
Nej.
Och därefter paddla iväg mot fartyget.
Ja.
Se över materialen så till att vi fick med oss allt vi behövde. Och den skadade mannen fick ett par lugnande tabletter där i gummibåten.
Ja.
Han led svårt av sina smärtor just då.
Vilket av de skadade var det? Var det armen eller
det? Det var armen.
Aha.
Hur länge flöt planet?
Planet flöt kanske 15 minuter.
Var det Arbin som satt under rodret när vi träffades?
Det var Arbin som till största delen utförde landningen.
Trots att han var sårad?
Ja. Jag satt själv på den andra platsen, men jag är inte tillräckligt influgen för att kunna göra landning själv.
Så han gjorde det trots
Arbin
att han var sårad?
Arbin var med där och gav dem direktiv som behövdes. Och använde sin trasiga arm.
Nu hade ni nog intryck av att Catalina, er kamrat, observerade hela ert läge och följde. Hade ni någon känsla av det? Eller handlade ni helt på egna direktiv och instinkter och instruktioner?
Men sen vi kom ner på vattnet så hade vi ingen som helst kontakt med den andra Catalina. Vi såg den inte heller.
Alltså. Råkade planet i brand?
Men nej.
Hade ni svårigheter att komma ur då? Jag tycker det skulle vara något ganska underligt att alla klarade sig.
Komma ur ett flygplan på vattnet?
Ja.
Nej, den här luckan kom ner så pass lågt nära vattenytan så det är inga svårigheter att stiga ur och gå i gummibåten.
Och ni kunde följa en viss ordning, allt var lugnt så att säga?
Ja.
Inga chockskador och besvärligheter just då?
Den skadade mannen hade någon chockskada, men inte så allvarligt.
Nej, utan allt kunde bemästras.
Ja.
Vem tog ledningen där vid lag när ni gick ifrån i gummibåtarna? Var det kapten eller var det?
Det behövs ingen ledning. Varje man vet vad han ska göra.
Jaha, så ni handlade oberoende och ändå samtidigt?
Ja.
Ja, nu har vi fått 10 minuter enligt högsta myndighet ett lugnt och trivsamt samtal.
Jaha.
Kanske inte kan komma längre ikväll. Vi får önska hjärtligt välkomna ifrån radio och press också.
Ja, tackar så mycket.
Vi får vila ut.
Ja, tack.
I samtalet med befälhavaren på den nedskjutna Catalina, kapten Sven-Gösta Törngren, var pressen representerad av redaktörerna Sven Sandstedt och Nils Horney. Strax efteråt sammanträdde flygets haverikommission och de 6 hade att en efter en avge rapport om dagens händelser. Och sen följde den välförtjänta och den tillönskade vilan.
Ja, denna andra Catalina sköts alltså ner den 16 juni 1952. Och nu har vi år 1953.
FNs nya generalsekreterare Dag Hammarskjöld är nu på väg till New York för att tillträda världens omöjligaste jobb, som hans företrädare Trygve Lie har sagt. Före avfärden berättade han för Dagens Ekos Kurt Andersson att han far med förhoppningar om ökad avspänning i storpolitiken.
Vi befinner oss ute på Bromma flygfält. Där ligger SAS-planet Leif Viking, startberett för färd till Amerika. Bland de som ska fara dit för att bestämma det närmare New York befinner sig Förenta Nationernas nyvalde generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Säg generalsekreteraren, vad hoppas ni nu så här i, höll på att säga, avskedets stund av allt det här?
Ja, redaktören, i första hand hoppas jag det vi alla hoppas, nämligen att man ska gå in i en ljusare period, en period av större politisk avspänning. Och det är ju självklart att jag hoppas att Förenta Nationerna där ska kunna fungera som det fredsinstrument det var avsett att vara. Det ger ju en alldeles annan mening, det ger en alldeles annan spänning åt det jobb som nu har blivit mitt. Vad det arbetet beträffar så är det ju självklart att man står lite undrande. Men skulle det bli så att i en utveckling av den art jag här nämnde man får tillfälle att göra en personlig insats, så är det ju en av de största tillfredsställelser man kan få. Sen slutligen, när jag nu kommer in på det här personliga planet, så kanske jag kan tillägga det att jag hoppas att även om jag nu kommer att vara internationell tjänsteman, jag ska kunna hålla en mycket nära personlig kontakt hemåt med den miljö som man hör hemma i och som jag för min del känner som en mycket väsentlig insats även när det gäller ett internationellt arbete.
Och det var år 1953. Och vi fortsätter år 1953 och hör dåvarande statsministern Tage Erlander.
Högern och Folkpartiet äventyrar den svenska alliansfria politiken genom sin inställning i Koreafrågan. Det sa statsminister Tage Erlander då han idag talade på 1 maj i Göteborg. De två borgerliga partierna har kritiserat att Sverige la ner sin röst i FN då det gällde att stämpla Kina som angripare i Korea och att förbjuda vapenexport till Kina. Motiveringen för det ställningstagandet är riskabel för vår alliansfria politik, hävdade statsministern.
Sverige har väl inte stora möjligheter att påverka utvecklingen. Vi vet att vi är små, men i den mån som man vill lyssna på vår röst, så har vi velat använda den till att varna för sådana åtgärder som enligt vår mening skulle kunna komma att innebära att konflikten utvidgas till en katastrof för mänskligheten. Det har, ärade medborgare, varit angeläget för oss att när vi har handlagt Koreakonflikten i den del som den har berört Sverige, bevara Sveriges rörelsefrihet för den händelse att världen skulle gå emot en stormaktskonflikt. Man har sagt, och många gånger i denna stad, att denna vår politik har lett till isolering. Men den svenska alliansfria politiken innebär med nödvändighet att Sverige i vissa situationer blir isolerat. Det är samma isolering som vi var så rädda om under kriget. Det är samma isolering som Sverige delar med det andra landet som stod utanför kriget, med Schweiz. Vi har hittills kunnat glädja oss åt en nära nog fullständig samling, en nära nog fullständig enighet omkring den svenska utrikespolitikens huvudlinjer. Och kring densamma står alltjämt en överväldigande riksdagsmajoritet vars kärna utgörs av Socialdemokraterna och Bondeförbundet. Högern och Folkpartiet kom att i Koreahistorien ta en annan ställning än vi. Men låt mig upprepa vad jag flera gånger förut har sagt. Deras ställningstagande var i och för sig icke oförenligt med Sveriges alliansfria linje. Men däremot, medborgare, så så är högerns och folkpartiets motiveringar nu i efterhand för ställningstagande riskabla. Man resonerar som så, som att Sverige i alla sina utrikespolitiska ställningstaganden måste handla så att vi har samma linje och samma ställningstagande som västerns stormakter. Men vad blir det då kvar av alliansfriheten? Vad blir det då kvar av våra möjligheter att i en krigisk konflikt vidhålla den traditionella svenska neutralitetspolitiken? Låt mig säga, högerns och folkpartiets motiveringar för sitt ställningstagande är antingen illa genomtänkta eller också så är de oförenliga med den alliansfria politiken.
Det var 1 maj 1953. Och här har vi en TT-sändning den 6 februari 1952.
Sveriges Radio Stockholm. Nyheter från TT.
Kung Georg av England har idag avlidit. Konungen avled lugnt och stilla under sömnen tidigt på morgonen. När han gick till sängs igår kväll syntes hans tillstånd inte ha undergått någon förändring. Han genomgick som bekant en svår lungoperation den 23 september i fjol som hårt tog på hans krafter. Kungen gjorde sitt sista offentliga framträdande i förra veckan då han vinkade av prinsessan Elisabeth och hertigen av Edinburgh på Londons flygfält då paret anträdde sin resa till Afrika. Kung Georg efterträdes nu på tronen av sin äldsta dotter, den 26-åriga prinsessan Elisabeth, som just nu är i Kenya. Det officiella meddelandet om att kung Georg avlidit på Sandringham i Norfolk kom klockan 11.45 svensk tid. I meddelandet heter det att kungen gått till vila igår kväll och då förefallit vid bästa hälsa. Slutet kom fridfullt under sömnen tidigt i morse. För första gången i Storbritanniens historia gör en brittisk suverän sitt trontillträde under en resa i Afrika. Drottning Elisabeth och kungaparets yngsta dotter prinsessan Margaret befann sig på Sandringham när kungen avled. Konungen hade tillbringat gårdagen utomhus. Meddelandet om dödsfallet telegraferades ögonblickligen till den nya regerande drottningen Elisabeth i Kenya i Afrika. Hon reste till Kenya i torsdags i förra veckan på väg till en 5 månaders trip till Ceylon, Australien och Nya Zeeland. Den nya drottningen väntas återvända till Storbritannien omedelbart. Man förmodar att parlamentet ska ajourneras och resten av den viktiga utrikesdebatten uppskjutas. Konung Georg den sjätte var född 1895, kröntes den 12 maj 1937 i Westminster Abbey sedan hans broder Edward abdikerat i december 1936. I sitt äktenskap med Lady Elizabeth Bowes Lyon hade han döttrarna Elizabeth och Margaret Ross. Förhandlingsdelegaterna i Panmunjom samlades idag för första gången på 2 månader till plenarsammanträde för att förbereda diskussionerna om den sista frågan på dagordningen. Den nordkoreanske delegaten general Nam Il föreslog att en politisk konferens mellan ledande personligheter ska ordnas inom 3 månader efter det att ett stilleståndsavtal har undertecknats. Enligt Nam Il borde regeringarna i den folkdemokratiska republiken Korea och folkrepubliken Kina å ena sidan och FN-ländernas regeringar och den andra utse vardera fem representanter som ska hålla en politisk konferens för att genom förhandlingar bestämma om de utländska truppernas avlägsnande från Korea, en fredlig lösning av Koreafrågan samt andra frågor som hör ihop med freden i Korea. General Nam Il talade idag om Folkrepubliken Kina snarare än om de kinesiska frivilliga. Sydkorea nämndes överhuvudtaget inte som representant för FN-sidan. Krigsfångutskottet enades efter en överläggning i tre kvart om att Röda Korsdelegater från båda sidor ska få besöka krigsfångeläger och hjälpa till med att sända hem fångarna. Man enades vidare preliminärt om att utväxlingen av fångar ska ske också på några andra orter än Panmunjom. Kommunisterna gick däremot inte med på att neutrala representanter ska få besöka fångarna för att ta reda på om dessa vill bli hemsända eller inte. För internationernas stilleståndsförhandlare saknar nationell värdighet och stolthet, och deras diskussioner medan hundratals av deras soldater dödas är rent nonsens, sa Sydkoreas president Syngman Rhee vid en presskonferens igår. Han framhöll att han hellre skulle låta sydkoreanska självmordsförband slåss med kommunisterna än acceptera ett stilleståndsavtal enligt vilket Korea förblir delat i två stater. Franska regeringen ska idag eventuellt utfärda ett meddelande om att den något ändrar sin inställning till SAR-frågan och understryker att SARs nuvarande ställning är ett provisorium, uppger man i Washington. Ett förslag om en dylik åtgärd har diskuterats av brittiska, franska och amerikanska representanter som har undersökt möjligheten att mildra den bittra fransk-tyska tvist som uppstått på grund av att Frankrike har utnämnt sin representant i SAR till ambassadör. De brittiska myndigheterna i Suezkanalzonen har börjat lätta något på de säkerhetsbestämmelser som har införts till följd av de antibrittiska aktionerna i zonen. I någon större utsträckning kan bestämmelserna dock inte upphävas förrän de egyptiska myndigheterna i handling visar att de verkligen ämnar upprätthålla lag och ordning, säger en representant för de brittiska trupperna. Terroristelement gömmer sig alltjämt inom en del av orosområdena. Sedan nu närmare 80% av valresultaten i Indien blivit klara har det visat sig att regeringspartiet, kongresspartiet, har bibehållit sin majoritetsställning överallt i landet och att kommunistpartiet har blivit landets näst största politiska sammanslutning. Kommunisterna ligger emellertid långt efter kongresspartiet som har fått omkring 9 gånger fler platser. Ett av vittnena i den statliga undersökningen om oegentligheterna inom Skatteverket i Förenta staterna, den förmögne direktören Tom Keene, dödades igår då hans bil flög i luften när han tryckte på startknappen. Det anses att någon hade placerat en bomb eller dynamitpatron i bilen. De flesta av de buskbränder som igår härjade stora områden i Victoria och Nya Sydwales i Australien uppges idag vara under kontroll. Det uttröttade släckningsmanskapet ligger dock alltjämt i beredskap. Verkstäderna och observatoriet Mount Stromlo i närheten av Canberra förstördes igår av brand, och det kommer att ta 2 år innan den förlorade utrustningen kan ersättas. Preliminär uppgörelse om nytt avtal har träffats mellan Redareföreningen och Sjöfolksförbundet. Definitiva svar ska ges den 16 februari. Uppgörelsen omfattar däcks, maskin och kökspersonal utom stewarder. Den berör omkring 12 000 anställda på 680 fartyg i 205 rederier. Slut på nyheterna.
Den här TT-sändningen var från den 6 februari 1952 och vi hörde den mycket kända TT-rösten Uno Stenholm.
Och nu ett hopp återigen till 1953.
Efter ett års arbete i USA med sina ut- och invandrare romaner kom Vilhelm Moberg tillbaka till Sverige idag. Kanske det blir 4 böcker så småningom, berättade författaren för Dagens Eko. Men helst och mest talade han om rättsrötan i Sverige då Lennart Hyland träffade honom.
Wilhelm Moberg kom flygande hem till Sverige i eftermiddags efter ungefär jämnt ett år i Amerika. Han hälsades välkommen med röda nejlikor av rättsvärnet. Han fick telegram i sin hand och vi ber att få säga välkommen också.
Tack så mycket.
Välkommen hem till Sverige.
Det var ju roligt det att det semester, men var huvudsakligen åtalade personen. Det gladde mig väldigt mycket. Måste jag ju säga. Det är nu den gamla kämpande kretsen som håller ihop här.
Ett år i Amerika av produktivt arbete har vi fått höra.
Ja, jag måste säga att jag tror det är det mest produktiva året i hela mitt liv. Jag har det här året i Amerika nu. Och dels har jag gjort det mesta av invandrarna färdigt där. Och dels har jag gjort en filmsynopsis på utvandrarna som ska filmas. Och dels har jag gjort större delen av ett nytt arbete som tills vidare är hemligstämplat enligt sekretesslagens 10 paragraf.
Absolut hemligstämplat.
Absolut hemligstämplat. Ska vi tala mer om det?
Det gäller inte tredje boken av...
Nej, det gäller inte. Den tar jag hårt. Den skulle ha det färdigt nu. Den tar flera år. Den blir mycket större. Tredje delen kommer bli betydligt större än någon av de tidigare. Så mycket är säkert. Det enda jag kan säga en tredjedel är att den blir med betydligt större omfattning än någon av de tidigare. Om jag nu ska kunna klara arbetet med en tredjedel. Det kanske blir 4. Inte omöjligt.
Kan vi få veta någonting mer om Amerika just nu?
Ja, jag kan ju säga att i Amerika var det väl mycket, så säger försiktig avvakten optimist nu inför världssituationen. Folk verkligen börjar tro att det kanske inte blir nödvändigt att det blir ett tredje världskrig. Jag tror att jag har ett allra största förtroende för Eisenhower. Jag tror att det var en stor lycka både för Amerika och nu och fria vägen att det blir Eisenhower. För han åtgjorde verkligen auktoritet hos alla människor. Och kvinnorna där så allmänt de röstade på Eisenhower just för att få hem sina pojkar från Korea och för att få fred i världen, säger de.
Mm.
Det är ganska underligt att vi har en general till det.
Den så kallade rättsrötan har ju varit aktuell i Sverige. Finns det någon sån i Amerika?
Ja, det finns den, men jag vet inte om den är riktigt så omfattande som i Sverige nu. Vi har ju haft här nu rätt många rättsskandaler i senare år. Nu ska man räkna efter folkmängd proportionellt. Det är ju bara 7 miljoner i Amerika på 160 miljoner. Då skulle ju Amerika ha varit 25 gånger så många, men det tror jag inte de har. Proportionellt sett tror jag att Sverige ligger väldigt bra framme just nu i fråga om rättsskandaler, måste jag ju säga.
Ska vi kanske återvända till författandet? Hur stor upplaga har utvandrarna och invandrarna haft i Amerika?
Ja, utvandrarna kom ut förra året och har sålt sig omkring 40-50 000 exemplar. Men invandrarna har ännu inte kommit ut därför att det blir så stora förberedelser som måste göras för en bok i Amerika. Börjar genom översättningen ta lång tid, så har det så långt förberedelse för just för reklam och sådant. Så den kommer nog inte ut förrän i höst i Amerika. Ja, men jag måste berätta om en idé jag fick på planet hit. Det får jag berätta i radio. Det gäller radion. Jag funderar på att rikta en framställning till radiochefen Dr. Enmark om man skulle kunna anordna en diskussion i radio just då om de här företeelserna inom rättsväsendet, om rättssäkerheten och likheten inför lagen och dessa problem. Vore inte radion ett lämpligt forum för ett fritt meningsbyte i ett demokratiskt land om dessa frågor? Jag tänkte göra en sån framställning och föreslå honom då att inbjuda 5 statsministern, justitieministern, justitiekanslern, riksåklagaren och JO eller någon mer från den sidan. Och så skulle givetvis statsrådet Eliasson och Sastamojnen i arbetaren och Keine och några från den sidan också uppträda. Framförallt alla de som har blivit satt i fängelse eller förklarade sinnessjuka i Lundqvistmålet tidigare. Vad säger ni om det?
Jo, jag tycker att det skulle inte vara otänkbart.
Ni tillstyrker för er det?
En diskussion. Ja. Kan vi väl alltid vara med?
Ja, hur Dan är med, kan verka ju mycket bra. Jag sökte en sån framställning till honom. Jag tycker det är inför allt folket det som skulle höga ämbetsmän och rättsvårdare skulle ge lite besked om saker och ting. Man kunde få fråga dem direkt inför allt folket, ställa vissa viktiga frågor och de skulle svara på det. Det skulle vara mycket upplysande. För nu är det sån diskussion i pressen, för det är ofta på flera plan och de talar förbi varandra och de svarar inte varandra. I radio skulle de verkligen bli tvungen att de ställa frågor, men så svar. Jag tror att det skulle just ge folket en upplysning det behöver så de kan bedöma företeelserna här.
Det förestår alltså en stor rättsrötekampanj?
Ja, det får mig. Ja, jag hade facit att börja en föredragsturné i den närmaste tiden. Det har jag verkligen. Det finns åtskilt att säga.
Är det just med det målet för ögonen som Moberg har kommit hem?
Nej, jag har inget förekommit. Jag har kommit hem för att hälsa på min hemmavarande familj och se hur det står till i sig för närvarande. Jag tror att det har utvecklats lite bättre. Det ser ut faktiskt som det har ljusnat lite på rättsvänstfronten.
för att så småningom återvända till Amerika?
Ja, jag måste nog för tredje del. Det måste jag nog göra lite en gång till att fortsätta mina studier där. Det har jag insett. Det är mycket mer att göra. Men det blir ju en senare fråga. För den delen kommer jag att ta god tid på mig för flera år i varje fall.
Så allting om Kristina och Karl Oskar, det är inte klart ännu?
Skulle jag nu berätta fortsättning i radio? Det var lite mycket vet att ni skulle få tredje del eller ni alldeles gratis i radio.
Det faller mig in att så vitt jag kan minnas så står ett par platser lediga i akademin.
Jaså?
Brukar inte det vara aktuellt på vårkanten?
Jag har inte...
tillbaka i tiden och se hur det kunde se ut i reklamfilmens barndom.
Vad fint hår du har.
Fördömda pina varenda morgon.
Just där pappa håller på att raka sig. Den är alltid på dåligt humör. Och jag som tänkte be honom om en ny docka.
Och jag då, som skulle be om en ny hatt. Vad är det för kylt?
Ja, man har då bara bekymmer och bestämt för de där kararna. Titta där mamma, där står en farbror och raka sig. Vad han ser belåten ut, hur kan det vara?
Det står i annonsen att det är därför att han rakar sig med Hylins rakin.
Ja, men varför kan vi inte skaffa pappa rakin då? Så slipper vi ha en säker inne varenda morgon. Är rakin mycket dyrt då?
Jag tror inte att den kostar mer än en krona.
Ja, min kära mamma, kan vi få frid i huset för en krona och samtidigt hjälpa pappa med rakningen så han slipper pinas? Är den kronan väl en jättekrona?
Hylins rakin finns som raktvål, rakkräm, flytande raktvål. Lika bra alla tvätt.